Tack, tack Jesus för att vi får komma inför dig idag. Tack helige ande för att du är här. Tack Jesus att du har lovat att när vi samlas två eller tre i ditt namn så är du mitt ibland oss Jesus. Och du är här just nu och du vill möta oss med allt vi kommer med. Du vill leda oss igenom resten av den här gudstjänsten och den här dagen. Under kvällen också då vi ska sjunga mer till ditt namn Jesus. Helige ande, det finns ingen som egentligen är värdig att predika ditt ord. Jag tackar bara för nåden det innebär att jag får stå här och predika för dig Herre. Tack Jesus. Halleluja. Tack Jesus för den nåden att vi alla får samlas här överhuvudtaget Jesus. Att vi får samlas i en stad eller i en by, ett land där vi inte blir förföljda av att få predika ditt ord. Få dela ditt ord. Få lyfta ditt namn Herre. Tack för att vi inte kommer med någonting i oss själva utan det är bara din kraft som gör att det här blir någonting värt att ha Jesus. Att det är du som gör den här stunden och att vi får ställa oss i din tjänst Jesus. Att vi får ställa oss i din kallelse. Och det är allt vi behöver göra och lita på dig. Ställa oss i din vilja. Söka ditt ansikte Herre så ska du leda oss vidare. Tack för den nåden allt detta innebär. I Jesu namn vi tackar dig. Amen. Uff. Tack hörni. Tack för lovsången, även om det var lite annorlunda idag. Men det tycker jag inte, för alla klämmer i som vanligt ändå. Det är ju det som lovsången är, att vi får tillsammans bara stämma upp. Då spelar det ingen roll liksom, vem som står här uppe. Det är likadant med vem som predikar. Du kommer inte hit för att lyssna på mig, du kommer hit för att få ett ord från Herren. Du kommer hit för att få lovsjunga tillsammans med andra lärjungar till Jesus. Det spelar ingen roll vem som sitter vid pianot, trummorna, vem som står och predikar. Vi kommer hit av en annan anledning, eller hur? Vi kommer hit för att få ett ord ifrån Gud. Jag ska börja direkt och vända mig till Guds ord i Jeremia 29 ska jag läsa. Jag ska inleda med det i Jeremia 29. Så den som har en bibel till hands får gärna följa med. Annars så går det bra att lyssna på mig bara. I Jeremia 29 finns det ett brev bevarat. Jag ska läsa ett brev. Och bara en sån sak att vi har ett 2600 år gammalt brev som kan säga någonting till oss idag. Det visar verkligen på hur levande Guds ord är. Visar på att det finns någonting att hämta, att det där kan få betyda någonting för mig idag, precis som det betyder något för någon för 2600 år sedan. Det är fantastiskt, det är därför vi kommer hit, för att Guds ord är så levande och så verksamt även i vår tid. Så i Jeremia 29 så finns det ett brev bevarat och kontexten är ju sådan att Jerusalem har ju liksom blivit attackerat då, och en stor del av folket, eller vissa ur folket, har Nebukadnessar, kungen i Babel, han har fört med sig dem hem till Babel. Så Jeremia skrev ett brev från Jerusalem till de som har blivit fångatagna och förda till Babel. Så han skriver till judar i exil. Jag ska läsa det brevet, inte hela men första biten här. Så från vers 4 i Jeremia 29 så står det så här, och det här är brevet då. Så säger Herren Sebaot, Israels Gud, till alla de fångar som jag har låtit föra bort från Jerusalem till Babel. Bygg hus och bo i dem, plantera trädgårdar och ät deras frukt. Ta er hustrur och föd söner och döttrar. Ta hustrur åt era söner och gift bort era döttrar så att de föder söner och döttrar. Föröka er där och bli inte färre. Och sök den stads bästa dit jag har fört er i fångenskap och be för den till Herren. När det går väl för den går det också väl för er. För så säger Herren Sebaot, Israels Gud. Låt er inte luras av de profeter som finns bland er, inte heller av era spåmän, och lyssna inte till de drömmar som ni drömmer. För de profeterar lögn för er i mitt namn. Jag har inte sänt dem, säger Herren. För så säger Herren, när 70 år har gått för Babel ska jag ta mig an er och uppfylla mitt löfte att föra er tillbaka till denna plats. Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens, för att ge er en framtid och ett hopp. Ni ska kalla på mig och komma och be till mig och jag ska höra er. Ni ska söka mig och ni ska också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta. För jag ska låta er finna mig, säger Herren. Jag ska göra slut på er fångenskap och samla er från alla de folk och alla de orter dit jag har drivit bort er, säger Herren. Jag ska låta er komma tillbaka till den plats från vilken jag förde er bort som fångar. Amen. Amen. Jag hörde det här bibelstycket i en predikan i höstas. Och den predikan handlade om väntan. Vad ska man göra medan man väntar på att någonting ska ske? Och då pratade ju den predikanten om att vi ska bygga hus, plantera trädgård. Vi ska leva som vanligt. Det var det handlade om. Men för mig så blev det här ett budskap om hopp och förtröstan i en tid i höstas då det var lite stökigt i framförallt media kring pingströrelsen. Ni vet, det kan vara rätt jobbigt att vara kristen i det här landet. Det kan ibland kosta på att vara bekännande kristen i det här landet. Och det hjälper inte heller av att vi har ett ganska hårt samtalsklimat generellt. Vi har ett tufft medielandskap och kulturlandskap där vi dras med polarisering på alla områden, känns det som. Att folk blir uppdelade och går väldigt hårt emot varandra. Och trots att vi söker svar på en del av de stora frågorna nu, efter corona så har det liksom kommit som en sorts existentiellt uppvaknande också hos många, att man söker svar på de där stora frågorna. Och ändå så kan det vara väldigt kostsamt att vara kristen och ha ett svar på en del av de där frågorna. Vi lever i en orolig tid och en polariserad tid, och då blir kyrkan ibland ifrågasatt, och vi är ett tacksamt byte för en del i sådana sammanhang. Och jag upplever också att det finns en oförståelse bakom det här. Det finns en oförståelse för vilka vi är. Det finns en oförståelse för vilka traditioner vi har. Det finns en oförståelse för våra motiv. Varför beter vi oss som vi gör? Varför gör vi som vi gör? Det finns en oförståelse, tror jag, också för vårt uttryck. Pingströrelsen, vi är ju lite konstiga ibland, vi talar i tungor och vi lägger händerna på folk och ber om helande. Det är ju lite konstigt för många, och det där bidrar liksom till att man stöter bort lite, att vi blir lite främmande, vi blir lite udda för folk i Sverige. Vi kan bli lite främmande och något udda i vårt eget land, och vissa av er som har levt länge kanske inte riktigt känner igen sig längre i det land som man lever i. Alltså man känner sig lite främmande, och liksom det Sverige och svenskt folk tycker att vi är lite främmande, lite udda, lite konstiga så. Och i det där i höstas då, när det var en del i media kring pingströrelsen och vilka vi är och vad vi gör, då hörde jag den här predikan. Och det här blev ett ord in i en exil som jag menar är andlig i vårt land. Att vi kan känna oss lite som främmande och lite som i exil i vårt eget land. Att exilen behöver inte bara vara geografisk. För judarna på den här tiden, då var det ju en geografisk exil. De tog folket från Jerusalem, förde dem till Babel. 80 mil ungefär de fick promenera. De var ju i exil geografiskt, men jag tror att vi lever i något av en andlig exil. Åtminstone så kan vi känna av det, att det finns en andlig exil i vårt sammanhang. Och jag menar också att det som beskriver och talar in i den geografiska exilen för judarna som det gällde, det kan också beskriva och tala in i vår exil. Att vi känner oss främmande i vårt land. Vi kan ha nytta av Jeremias brev i vårt sammanhang. I vår andliga exil, om man upplever det. Och det är ännu ett tecken på, ja, men det är ett tecken på att Guds ord är levande och verksamt. Det kan betyda någonting för mig idag, och det betyder någonting för någon för 2000 år sedan. Guds ord är levande och verksamt. Och vi kan möta den här exilen, menar jag också, att vi kan möta den på lite olika sätt. Och då finns det en psalm i Saltaren 137. Så finns det en bevarad psalm, och den visar på ett sätt att möta den där exilen och det här främmandeskapet, utanförskapet. I psalm 137 så står det så här, från första versen. Vid Babels floder, där satt vi och grät när vi tänkte på Sion. Där i pilträden hängde vi våra harpor, för våra fångvaktare bad oss sjunga. Våra plågare bad oss vara glada. Sjung för oss en av Sions sånger. Hur kan vi sjunga Herrens sång i främmande land? Jag stannar där. Hur kan vi sjunga Herrens sång i ett främmande land? Hur kan vi sjunga om Sion? Hur kan vi sjunga Herrens sång här? Där alla är så olika oss. Det landet är så olikt oss. De äter inte samma mat, de ber inte till samma Gud. De tar in helt andra saker. Hur ska vi kunna sjunga om Sion här? Och där kan vi ju hamna vid den floden där vi sitter och gråter och tänker på svunna tider kanske. Tänk på väckelsen som var då, liksom, långt tillbaka i tiden. Tänk vad bra det var då, liksom. Och så sitter vi där vid floden och så känner vi bara den här bedrövelsen. Och där kan vi hamna. Ibland och det kan vara okej att hamna där. Men det jag säger är att vi får inte stanna där. Vi får aldrig stanna vid den floden. Vi får aldrig stanna där och låta harporna hänga. Vi måste sjunga Herrens sång i ett främmande land. I det här landet så måste vi sjunga Herrens sång. Det kanske är precis det som behövs här. Kanske var precis det som behövdes i Babel. Att någon stämde upp och sjöng Herrens sång för det folket. Det är lätt att hamna där vid floden och känna den bedrövelsen och inte orka. Och inte orka tänka på liksom, hur vi kan göra det här till någonting bättre. Att man hamnar där, men vi får aldrig stanna där. För vi är kallade, vi följer Jesus, vi är Jesu lärjungar. Och vi är kallade att vara salt och ljus. Vi är kallade att vara jordens salt och världens ljus. Och det kan vi inte vara om vi sitter där. Om vi har hängt upp våra harpor och slutat sjunga Herrens sång, då kan vi inte längre vara ljus och salt. Och det är det vi är kallade att vara. Så vi måste se längre, vi måste se förbi det här. Vi ska vara salt och ljus i den här världen. Och då krävs det att Herrens sång blir sjungen för folk. Kanske är det Veddige behöver. Kanske är det Varberg i Sverige behöver. De behöver höra Herrens sång. Och vem ska annars sjunga den om det inte är vi? Hur kan vi sjunga Herrens sång? Ja, vi måste göra det. Vi kallade till det. Och det finns en annan person som inte stannade där vid floden. Han kanske satt där, det vet vi inte. Men han kom någon helt annanstans. Någon som blev bortförd i ung ålder. En ung man som heter Daniel. Han blev bortförd med de andra första som hämtades till Babel. Daniel blev hämtad som en ung man. Han kom som en främling in i Babel. Han var ju liksom, han var en invandrare i Babel. Men han klättrade. Han visade på någonting annat. Daniel visade på någonting annat och hans berättelse finns också bevarad. Hans berättelse finns bevarad i Daniels bok. Och han visar oss goda exempel. Han kan vara en förebild för oss. Han vet hur det är att bo i ett land där de inte ber till samma Gud. Han vet, eller visste, hur det var att bo i ett land där man åt annorlunda. Där man tänkte annorlunda. De hade helt andra värderingar. Känner vi igen det? Vi vet hur det är att bo här. Och höra liksom på arbetsplatser, i skolan, bland vänner, familj kanske. Man har olika värderingar. Man tar inte in samma sak. Vi när oss på olika sätt. Daniel visste någonting om det. Men han visar på goda exempel. Han utmärker sig i Babel. Faktum är att Daniel utmärker sig så pass att han blir liksom till slut nästan nummer ett i hela det kungariket. Om Daniel står det i 5 kapitlet och 12 versen så står det att han hade en enastående ande. Klokhet, förstånd och skicklighet att tyda drömmar och lösa gåtor och reda ut problem. I en gammal översättning, eller i svenska 1917 års översättning, står det han hade en övermåttan hög ande. En övermåttan hög ande hade han. Och i engelska översättningar står det ofta excellent spirit. Han hade en enastående ande. Och samma sak står det i 6 kapitlet och 3 versen. Han utmärkte sig framför de andra furstarna och satraperna. För han hade en ande utan like. Och han klättrade som sagt. Han levde ett alldeles märkvärdigt liv egentligen. Han kom som en av fångarna från Jerusalem. Men han klättrade till att vara topp 3 i det kungariket. Det fanns 3 förvaltare i Babel. Daniel var en av dem. Och av de 3 så utmärkte han sig så att kungen till och med tänkte sätta honom överst över hela riket. Där kom en invandrarkille som klättrade till den absoluta toppen och kungen ville sätta honom överallt. Det står så i 3 versen där i 6 kapitlet. Han utmärkte sig framför de andra furstarna och satraperna för han hade en ande utan like och kungen övervägde att sätta honom över hela riket. Tänk om man bara kunde få en del av det. Den enastående anden. För det står så. För han hade en ande utan like. Så utmärkte han sig. För han hade en ande utan like. Det var det som utmärkte honom. Men med det så kom det också en del avundsjuka. När Daniel så utmärkte sig att kungen tänkte sätta honom över allt, då var det andra som inte riktigt gillar det, eller hur? För det, och det kan vi säkert känna igen. Det sticker lite i ögonen på vissa. Här kommer den här liksom killen från Jerusalem. Han var ju vår fånge. Nu tänker kungen sätta honom över allt. Vad är det här? Kan han göra så? Nej, men de ville ju sätta dit honom då. Problemet var ju bara att de här personerna som var så avundsjuka och ville liksom få bort Daniel, de hade ingenting att beskylla honom för. Det står att de hade ingenting de kunde säga mot honom, förutom en sak. Och det var hans tro på Gud. Det var hans Guds tro som var det enda de kunde liksom rikta in sig på. Det var det enda målet de kunde hitta. Daniel hade redan från början visat sig liksom på det här viset. Redan i första kapitlet står att Daniel och hans vänner, det fanns ingen som kunde jämföras med dem. Så det här fanns med från början. Liksom. De har hela tiden utmärkt sig. Och det som de sen riktar in sig på, de här avundsjuka människorna, det är ju hans gudstro. Det är det som till slut sätter Daniel i lejongropen. En berättelse som många känner igen, tror jag. För Daniel hamnar i lejongropen, och det står så här i 10:e versen i 6:e kapitlet. För det som de här avundsjuka människorna gjorde då, det var ju att de fick kungen att utfärda en ny lag om att man får inte tillbe någon annan än kungen själv. Man får inte tillbe några andra gudar. Man får inte tillbe några andra gudar. Det kom som en ny lag. Och då står det så här om Daniel. Så snart Daniel fick veta att skrivelsen var uppsatt, gick han in i sitt hus. På övervåningen hade han fönster öppna i riktning mot Jerusalem. Där föll han ner på sina knän 3 gånger om dagen och bad och tackade sin Gud, precis som han tidigare brukat göra. Sen kommer de här männen instormande och de sätter dit honom för detta. För man får ju inte tillbe någon annan gud än kungen. Daniel tillbad sin Gud som vanligt. Står att han gör det 3 gånger om dagen. Och han gör det som han tidigare brukat. Det finns en vana här hos Daniel. Det är så han lever, det är hans liv. Och vi har någonting att lära oss om uthållighet, trofasthet och underkastelsen i Daniels liv. Han går upp till sin kammare, faller på sina knän 3 gånger om dagen och ber i riktning mot Jerusalem då. Han ber till sin Gud som han brukat göra. Det finns någonting för oss där att hämta. Vi behöver fortsätta leva med Gud. Det här är ett liv, det är inte en söndagsaktivitet. Det här är ingenting vi gör i templet liksom. Det här är någonting vi ska ha med oss i vårt liv. Ni som var här och lyssnade förra gången jag predikade om lovsång, ni hörde detta också, att det är ju, lovsången är ju inte begränsad till söndagen. Vi ska ju fortsätta lovsjunga under veckan. Det här är ju till vår hjälp. Och likadant är det med bönen. Och Daniel, han lever ett liv med Gud. Det är inte begränsat till templet. Han går upp som han brukat göra och faller på sina knän och ber till Gud. Men det var ju ett liv som skickade honom ner i den där gropen. Och där har vi också någonting kanske att ta med oss och lära oss. För det kostar ibland på att vara kristen. Det kostar ibland på. Ibland så blir vi utsatta just på grund av det där. Vår Guds tro, att vi vänder oss till någonting större än oss själva. Det är en bra påminnelse att det inte alltid är lätt. Daniel föll på knä 3 gånger om dagen. Det kostade honom en del. Han hamnade i den där gropen med lejonen. Och det kostar. Och bekänna sig till Jesus ibland. Det kommer med ett pris. Men det som räddade Daniel är desto fantastiskare. För att det står att förtröstan är vad som räddar honom till slut. I 6:e kapitlets 23:e vers i Daniel. Då har Daniel redan varit i gropen. Och kungen kommer ut stormande för att se om han har klarat sig. Och det har han. Daniel har klarat sig. Och det står i 23:e versen där att kungen blev mycket glad och befallde att man skulle ta upp Daniel ur gropen. När han hade tagits upp kunde man inte se någon skada på honom, eftersom han hade litat på sin Gud. Han hade litat på sin Gud. Och det här att lita på, i någon svensk översättning står det förtröstat på sin Gud. Och det ordet som man använder i den ursprungliga texten, det är ett arameiskt ord som heter aman. Och det betyder att vara fast, att vara säker. Det innebär att någonting är sant. Det är någonting absolut tillförlitligt. Och det är i förhållande till en person. Att jag känner till en person att den här är tillförlitlig. Här känner jag mig säker. Det här är någonting fast. Det är någonting sant. Det är betydelsen av det ordet förtröstan i det här sammanhanget. Och det säger oss att Daniels förtröstan på Gud, det innebar att han var övertygad. Han var helt säker på att Gud skulle rädda honom. Det ordets betydelse är att han tog det för sant att Gud skulle rädda honom. Så mycket litade han på sin Gud. Det kommer inte helt tydligt fram i den här svenska översättningen, men så djupgående är den tilliten. Den förtröstan är så stark att det är sant att Gud kommer att rädda honom. Och det är samma sak med Daniels vänner. Ni kommer ihåg att de hade också utmärkt sig redan från start. Och några kapitel tillbaka där i tredje kapitlet, då hamnar de i en brinnande ugn. För de vägrar också tillbe en guldstaty. Och då kastar kungen de här tre vännerna i en brinnande ugn. Det står att den är så varm att de här personerna som kastar in Daniels vänner, de dör av hettan när de kastar in vännerna. Men vännerna klarar sig. Och när man sen plockar ut de här kompisarna ur den brinnande ugnen, då står det så här, och det är kungen då som säger detta. Lovad är Shadraks, Meshaks och Abednegos Gud som sände sin ängel och räddade sina tjänare. De litade på honom och gick emot kungens befallning och vågade sina liv för att inte tvingas dyrka eller tillbe någon annan gud än sin egen. Det är kungen som säger detta i 28:e versen där i tredje kapitlet. Vågade sina liv. De litade på honom. De litade på honom. Det är samma ord här. De förtröstade på sin Gud. Och det var samma för dem. De tog det för sant att Gud skulle rädda dem. De säger det till och med lite tidigare där. Att vi vet att våran Gud kan rädda oss ur den här ugnen. De visste det. Det är förtröstan. Det är den förtröstan som Bibeln talar om. Det är det som räddar Daniel. Och det är det som räddar hans vänner. Men det kommer heller inte av sig självt. Älskade vänner, det kommer inte av sig självt. Det bygger på en relation med Gud. En relation som vi behöver förvalta och underhålla. En relation som vi måste söka hela tiden och jobba på. Relationer är inte heller gratis. Det kostar tid och energi. Daniel föll på knä 3 gånger om dagen. Det är en bra början. Liksom. Be till din Gud. För det är i den där relationen med Gud som man kan hitta den förtröstan som Daniel hade och hans vänner hade. Det är den relationen som sån förtröstan kan växa. Han hade inte kommit dit, Daniel, där han var på toppen i Babel. Han hade inte kommit dit heller utan sin relation. För vi ska inte lura oss själva här om att Daniel var så förträfflig redan från början. Anledningen till att han klättrar och blir nummer 1 i Babel, det är genom Guds kraft, det är inte av egen kraft. Anledningen till att jag står här idag, det är inte att jag är så förträfflig. Liksom. Att jag är så duktig på att predika är inte liksom någonting i min egen kraft. Det här är Guds kraft i mitt liv. Det handlar om att ställa sig i hans vilja. Det handlar om att ställa sig till förfogande, ställa sig i hans tjänst. Daniel kom inte dit han var, till att vara nummer 1 i Babel, av egen kraft. Han sökte Gud. Han hade en levande relation med Gud. Det är för honom. Till toppen i Babel. Gud kallar inte kvalificerade människor. Han hittar inte liksom, där var en duktig snubbe, honom tar jag liksom och kallar honom. Eller den här tjejen, henne vill jag ha liksom och leda ungdomsarbetet. Eller han kallar inte kvalificerade människor. Han kvalificerar dem han kallar. Han har redan sett en människa och ser potentialen. Han definierar också vår potential. Att jag står här är inte av egen kraft, det är av hans kraft. Men jag har valt att ställa mig i hans kallelse och i hans tjänst. Daniel kommer inte dit han är för att han var så fruktansvärt kvalificerad redan innan. Utan han lyssnar till Gud, han följer Guds vilja. Och på det viset så kvalificerar Gud honom hela tiden. Han bygger upp Daniel över ett helt liv. Se på Petrus. Hopplös lärjunge i många delar. Eller Mose som inte kunde tala. Jag kan inte tala. Gud kvalificerar dem han kallar. Lyssna på hans kallelse så kommer då Gud att hjälpa dig till din absoluta potential. Jesus kallar fiskare. Det står i apostlagärningarna när de börjar predika att folk blir förvånade. Men vad är det här? Det här är ju bara män från folket. Hur kan de prata så här? Gud kvalificerar dem han kallar. Vi behöver lita på det. Och jag tror att Daniel litade på det. De där kvalifikationerna uppstår liksom i relationen med Gud. Och vi ser det i Daniel. Den där enastående anden som han hade. Det som utmärkte Daniel, det som förde honom till den absoluta toppen. Hans enastående ande. Vad är det? Det har jag funderat på. Och sen så är det ändå så uppenbart. För att Gud har ju visat vad en enastående ande är. Gud kom och uppenbarade sig själv för oss i en enastående ande. För Jesus kom och visade vem Gud är. Jesus kom och visade vad en enastående ande är. Jesus kom och visade vad det är att vara som Daniel. Jag tror inte Daniel höll måttet alla gånger. Men Jesus, han är utan synd. Han visade vad det är att ha en enastående ande. Och det är vad du får om du lägger tid och energi och kraft och liksom lyssnar till Jesus och vänder dig till honom. Då får du också en enastående ande. Frukterna av en enastående ande, det är andens frukter. De vet vi vilka det är. De finns uppskrivna i Galaterbrevet av Paulus. Andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. Galaterbrevets 5:22. Andens frukter. Där börjar vi närma oss någonting av vad en enastående ande är. Jag tror att Daniel, han hade kärlek. Daniel hade glädje. Daniel var trofast och han var vänlig och god. Han var trofast. Jag tror att Daniel hade mycket av detta. Jag tror att detta är vad en enastående ande är. Om vi har detta, om vi söker Jesus, om vi lever med honom, söker hans ansikte och ställer oss till hans förfogande, tar vårt kors och liksom söker de här andliga frukterna, då närmar vi oss någonting som Daniel var. Den där enastående anden. Andens frukter är sådana. Och jag tror att Daniel var en sån. Han var en sån man ville hänga med. Det var en sån som man ville vara nära. Man mådde bra runt Daniel, tror jag. Och liksom, vi vill ju att människor här ute i Veddige, i Varberg, i Sverige, de ska ju må bra av att vara runt oss. Om vi söker Gud och ber om hans frukter, om andens frukter, då kan vi bli någonting i närheten av vad Daniel var. Då kan vi förändra ett land. Daniel kunde förändra. Han var en enastående person med en enastående ande. Och han kunde förändra Babel. Han fick kungar att lyssna på honom. Han fick andra gåvor också. Han tydde drömmar och han löste problem. Han fick mycket av mycket ifrån Gud. Och det är i relationen med honom som vi kan få det. Vi måste sträva efter att ha en enastående ande varje dag. Det finns också en vardaglighet i det där. Daniel faller på knä 3 gånger om dagen. Det är en vardaglighet. Återigen det jag predikade om förra gången med lovsången. Det ska vara en vardaglighet. Det är inte liksom någonting isolerat i söndagarna. Vi ska leva med lovsången. Vi ska leva i bön. Och det finns en vardaglighet i Jeremias brev som jag tror att Daniel tog till sig av. Det finns en vardaglighet i det där att bygga hus, plantera trädgårdar. Fortsätt leva som vanligt i princip. Det finns en vardaglighet i det här som jag tror att vi också ska ta vara på. Det är inget extraordinärt att leva med Jesus alla gånger. Det är extraordinärt, men i vårt liv så ska vi ska leva som vanligt ute bland folk. Vi ska bygga hus, vi ska plantera trädgårdar, vi ska föröka oss i den meningen att vi ska hitta nya människor. Och Gud är inte begränsad till söndagarna. Jag tror att Jeremia försöker avdramatisera lite den där relationen med Jesus. När Jeremia skriver att ni ska bygga hus och plantera trädgårdar, söker stads bästa och göra gott helt enkelt. Det är något vardagligt i det där. Ta ner liksom det här dramat kring detta. Avdramatisera detta. Och när vi som pingströrelse blir utsatta, vi ska inte göra det större än vad det är. Vi ska fortsätta leva troget vår kallelse och troget vår frälsare. Vi ska leva trogna Jesus. Vi ska fortsätta bygga hus. Vi ska fortsätta hitta nya människor. Söka stadens bästa. Vi ska söka Sveriges bästa. På tisdag ska vi ha en bön i kyrkan i Varberg. Livesänd bön med pingst centralt. Och där ska vi be för Sverige. Det där är vi kallade till. Det är det vi kallade till. Vi ska söka Veddiges bästa. Vi ska söka Varbergs och Sveriges bästa. Det är vi kallade till. Och jag tror också att från Jeremias brev så får Daniel någonting av den där förtröstan. Jag tror han stärks i sin tillit till Gud av Jeremias brev. Han har hört Guds löften från Jeremia. För Jeremia kommer inte bara med vad vi ska göra. Han säger att vi ska bygga hus, vi ska plantera trädgårdar. Fortsätt leva så som ni är kallade. Men han ger också löften ifrån Gud. Jeremia kommer med ett löfte från Gud. Och det tror jag att Daniel tog till sig av. Jag tror att det stärkte Daniel i sin tillit också till Gud. Och jag tror att samma löften givetvis gäller för dig och mig. Jag tror att vi kan hitta en tillit. Jag tror att vi kan stärka oss i vår förtröstan på Gud av Daniels brev. För det finns löften där i om vad Gud ska göra. Gud ger sina löften genom Jeremia. Och det gäller lika mycket i vår andliga exil som för judarna i den geografiska exilen. Gud har en framtid och han har ett hopp för oss. Gud lovar oss en framtid och ett hopp. Och det kan vi lita på lika mycket som de kunde lita på det för 2600 år sedan. Gud ska göra slut på vår fångenskap. Vi ska inte längre leva i exil. Tänk på det. Det kommer en tid då vi i Sverige inte längre ska vara i den här andliga exilen. Då kommer vi vara som alla andra. Då kommer de att vara som oss, rättare sagt. Han ska göra slut på den exilen. Han skulle göra slut på den geografiska exilen för de som var bortförda till Babel. Han ska göra slut på vår andliga exil. Han ska skapa ett Sverige. Han ska genom oss verka för ett Sverige där vi inte längre är udda och främlingar. Han kommer verka för ett Sverige genom oss där vi inte längre är de där konstiga pingstvännerna. Liksom. Han ska skapa ett Sverige genom oss där vi inte längre är främlingar. Han ska höra oss. Han ska bli funnen. Han har lovat att höra oss när vi ropar till honom. Han har lovat att bli funnen när vi söker honom av hela vårt hjärta. Och det måste vi fortsätta göra. Och han har redan bestämt tiden för när det här ska vara över. Gud visste vilken tid det var. Han vet vilka tider som gäller. Vi kan bara söka det liksom. Vi kan inte riktigt veta. I Jeremias brev står det att efter 70 år, då ska jag ta mig an er, säger Herren. Och samma gäller för oss. Det finns en bortre gräns. Den behöver inte vara 70 år. Men det finns en bortre gräns. Så lita på det. Att Gud har redan satt gränsen för hur länge det här ska pågå. Om du känner dig udda idag, så känn dig trygg med att Gud har redan satt en gräns för när det ska vara över. Han har lovat dig att det kommer att gå över. Och han vet när. Det finns en bortre gräns. Det här kommer inte vara för alltid. Känn en trygghet i det. Du som känner dig liksom utsatt på jobbet eller i skolan, vet att det kommer en bortre gräns. Det kommer inte alltid vara så här. Gud har löften åt oss. Jag skulle vilja avsluta med att läsa det här bibelstycket från brevet där en gång till. Och låt oss då ha med oss att det här är till oss idag. Det här är till oss idag. Guds ord är levande. Och det är verksamt. Och det här gäller för oss idag. Lika mycket som det gällde för 2600 år sedan på en helt annan plats i världen. Så i Jeremia 29 från fjärde versen. Så säger Herren Sebaot, Israels Gud, till alla de fångar som jag har låtit föra bort från Jerusalem till Babel. Bygg hus och bo i dem. Plantera trädgårdar och ät deras frukt. Ta er hustrur och föd söner och döttrar. Ta hustrur åt era söner och gift bort era döttrar så att de föder söner och döttrar. Föröka er där och bli inte färre. Och sök den stads bästa dit jag har fört er i fångenskap. Och be för den till Herren. När det går väl för den går det också väl för er. För så säger Herren Sebaot, Israels Gud. Låt er inte luras av de profeter som finns bland er. Inte heller av era spåmän, och lyssna inte till de drömmar som ni drömmer, för de profeterar lögn för er i mitt namn. Jag har inte sänt dem, säger Herren. För så säger Herren, när 70 år har gått för Babel ska jag ta mig an er och uppfylla mitt löfte att föra er tillbaka till denna plats. Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens, för att ge er en framtid och ett hopp. Ni ska kalla på mig och komma och be till mig, och jag ska höra er. Ni ska söka mig, och ni ska också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta. För jag ska låta er finna mig, säger Herren. Jag ska göra slut på er fångenskap och samla er från alla det folk och alla de orter dit jag har drivit bort er, säger Herren. Jag ska låta er komma tillbaka till den plats från vilken jag förde er bort som fångar. Amen.